Ja, välkomna tillbaka till veckans Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag min kära kollega Jesper.
Ja, hej.
Välkommen.
Per. Tack Per.
Hur känns det?
Vilken vecka det här har varit. Man slits mellan hopp och förtvivlan lite grann. Men mest förtvivlan, är det inte lite så? Om man ska, nej, du är alltid positiv, jag vet. Men det är inte sådär klarblå himmel, är det?
Nej, kanske inte. Nej,
vi kommer in på det.
Vi kommer in på det, ja. Och det är en jättebra ingång för dagens gäst. Det är faktiskt idag vi är en hedgefondsförvaltare här.
Äntligen.
En livslevande.
Äntligen.
Äntligen, ja. Precis. Vi har haft många ränteförvaltare, många long only på aktiefonder. Men idag är vi en hedgefond. Och en som ute och har ett universum ute i Europa också. Vilket jag tycker är spännande. Och kanske inte de största bolagen. Förutom LVMH då, som är ett av mina favoritbolag. Men det kan vi komma tillbaka
många
till.
Favoritbolag.
Det är mångas favoritbolag. Välkommen hit, Mikael Pettersson från Coeli.
Tack för att jag fick komma hit.
Hur känns det att vara här då?
Känns jättebra, även om solen inte skiner kanske idag. Men det har de inte gjort den här veckan, men vi får se.
Inte i Skåne.
Någonstans finns det ju.
Någonstans
du sitter
det.
I Malmö.
Jag sitter i Malmö.
Fantastiska Skåne.
Exakt, land of milk and honey.
Ja, det är, vi pratar ganska ofta. Du är ju smålänning, Per. Mm.
Vi har ju lärt mig.
Mm. Jag är ju stockholmare, men mitt hjärta är i Skåne. Helt klart. Men det kan vi ta någon annan gång. Vad säger du? Var börjar vi någonstans här, Per?
Ja, men det är lite det du började. Ska vi inte börja där lite?
Sammanfatta lite grann, Mikael. Så vad tycker du? Hur skulle du sammanfatta marknaden vi är inne i just nu? Det är ju hopp och förtvivlan.
Ja, nej, men det är en väldigt stökig marknad, absolut. Och vi kommer ju från en jobbig augusti och som följdes av en september där amerikanska långräntan rekylerade som gjorde att vi fick den största sektorrotationen sedan finanskrisen. Ja. Mm. Och när vi la september till handlingarna så kraschade marknaden på grund av ISM-siffror. Mm. Men det finns många rörliga delar utan tvekan.
Men hur tänker du framöver? Tror du att det kommer fortsatt skakigt ett tag eller?
Nej, men vi tänkte väldigt rätt för de som har läst, Per. Du läste det där brevet vi skriver varje månad. Vi hade ju väldigt rätt där vid sektorrotationen. Mm. Och nu visade det sig att vi sa i helgen så att jag skrev att jag förväntar mig att det kommer bli stökigt i början på oktober. På grund av att den här rotationen vi hade i september som ledde till att cykliska bolag stack rejält. Mm. Det är klart att, och det fanns en naturlig förklaring till det där, men det bygger ju upp, det ändrar risk-reward, alltså när de här aktierna går så kraftigt. Och så fick vi då en ISM-siffra, eller ISM-siffror, som var den svagaste sedan på mannaminne. Så det är klart att då händer det saker, och då fick vi en rejäl sättning den här veckan. Så hur tror jag det går framöver? Jag tror att vi har några stökiga veckor. Och marknaden fortsätter att handlas i en sån här trading range som den har gjort i ett halvår. Den orkar inte bryta igenom. Och kommer den ner så finns det krafter som lyfter upp det igen. Så därmed så tror jag att ja, men när det här har lagt sig så kommer vi att ha en stark avslutning in i året.
Min känsla lite grann när jag träffar förvaltare. Om vi räknar bort ränteförvaltarna. Ja. För de ser ju alltid livet med nattsvarta ögon.
Ja.
Så är min känsla att när vi går in i Q3 nu. Så är förväntningarna lågt ställda. Vi har sett estimaterna har kommit ner under hela året. Nu räknar man med negativ vinsttillväxt i USA, tror jag.
-4%.
Ja, ganska svåra jämförelsesiffror visserligen. Men sen är det precis det som du säger. Man tror att ja, men nu kommer det här som vi varit oroliga för. Och sen blir det relativt kortvarigt den här nedgången. Och det är säkert helt sant. Min känsla är bara, men jag hade nog köpt det argumentet mer om vi hade sett en börs som var ner 10-15% i år. Som hade redan prisat in att det kommer en nedgång. Mm. Nu har den gått upp och så kommer en nedgång och nu skakar det till lite grann. Förstår du vad jag...
Jag förstår precis vad du menar och jag säger inte att du har fel. Men om man zoomar ut så kan man säga hur mycket har OMX gått sedan 1 januari 2018. Ja. Alltså den är upp 2%.
Det är väl nästan minus om du tar bort utdelningarna?
Nu kommer en viktig poäng. Tittar du i euro så är OMX ner 8%.
Och i dollar?
Nej, dollar ska vi bara glömma.
Alltså har du varit utländsk amerikansk investerare har du väl varit nattsvart?
Ja, nattsvart. Ja. Och tittar du i dollar, OMX, vad är OMX upp i år? Är det 12-13%? Mm. Dollarn är upp 12%. Ja. Vi är flat. Mm. Så liksom, du har rätt, men mäter vi det i kronan är en nomineringsenhet och du kan inte titta på den.
Nej.
Så att, nej men jag tycker inte det ser liksom inte så det ser inte så, det har inte gått upp så mycket som man tror. Det enda, och det är samma med Stock 600. Stock 600 sen 1 januari förra året upp 2%.
Ja.
Ja, men alltså, var är börs? Var, det, liksom, det har inte varit någon. Det enda börsen som har gått starkt, och den har gjort det fenomenalt, är ju S&P.
Men då är det ganska få bolag som har lett uppgången.
Ja, exakt.
Eller hur?
Det är ju FANG-aktierna som har lett den stora, alltså de står bakom väldigt mycket. Men de har ju, de orkar inte längre.
Nej.
De har liksom, det är inte de nu som står för kraften. Och därmed så hamnar vi i den här trading rangen.
Kan det vara så till och med då att även om USA ser bättre ut med tillväxt och även om de fick svagare ISM-siffror så är det ändå, känns det starkare.
Ja, men de är överlägsna resten av världen.
Men är det så att det kanske är där risken ändå ligger?
Ja, men så är det. Jag har inte tillräckligt på fötterna för att prata om nästa år, men det är klart, tittar man på risk och på olika aktiemarknader så är det den amerikanska nästa år, skulle jag säga.
Ja.
Därför att jag tror inte på någon multipel expansion.
Nej.
Då är det beroende av vinsterna. Men alltså, USA är ett fantastiskt land. Det är konstigt på många sätt, och vi kan tycka konstiga saker. Alltså, politiska styret är ju väldigt märkligt, men du har 124 månader med kontinuerlig arbetstillväxt liksom. Du har EPS-tillväxt varje år som är liksom överlägsen den europeiska egentligen. Och därför har vi också en skillnad i värderingarna mellan europeiska bolag och amerikanska bolag. Men det är klart, som europeisk investerare så har du har ju mycket mer skydd i värderingarna.
Ja.
Ja.
Men jag tänkte bara backa bandet lite och prata lite sektorrotation. Sen vill jag bara berätta en annan grej då. Jag får ju oerhört mycket månadsbrev från fondförvaltare. Och Mikael är det mest omfångsrika, kan jag säga. Det är inte på en av fyra sidor som de andra brukar vara, utan du kan ju ha 6-8 sidor. Och jag har hört att utkasten kan vara ändå längre än så då. Men de är väldigt innehållsrika. Jag läste senaste som kom i veckan, eller hur?
Kom igår.
Ja, just det. Jag mejlade dig igår och sa att det var jättebra. För det är jättebra. Men där pratade du mycket om sektorrotationen. Som även är på Europabasis och USA-basis. Jag har sagt att den har stannat här internt i någon podd. Att den bara var lite tillfällig.
Det tror jag du har fel. Men
ja, jag vill höra lite mer. Vad är det som driver den och hur skapar den? För den lär ju påverka om inte fangaktierna kan dra USA-börsen. Så finns det ju ett annat gäng där under som kan dra. Hur tänker du?
Jag tänker så här, det behöver ju inte betyda att jag har rätt. Men den enskilt viktigaste faktorn för börsen idag och de senaste, jag vet inte hur lång tid, det är ju den amerikanska räntan egentligen.
Mm.
Och den har gått från 3,2% i slutet på förra året ner till 1,4% i augusti. Och sista 30 dagarna så kollapsade den ju.
Mm.
Vilket gjorde att till exempel svenska fastighetsaktier och alla sådana här defensive growth gick ju helt, de gick fenomenalt starkt. Och den spreaden mellan utvecklingen av de aktierna och alltså value mot defensive growth som det kallas liksom. Som är någon form av bond proxy aktier.
Mm.
Den är ju fenomenalt stor, den spreaden.
Du sa krokodil.
Ja, exakt. Men sen kan den här bilden som jag visade i månadsbrevet som är det där krokodilgapet. Alltså hur stort ska gapet bli? Och sen då när amerikanska tioöringen studsade på 1,4 och gick upp till 1,8% på kort tid. Ja, då fick vi den största sektorrotationen sedan 2009 då. Där du hade, jag tror det var måndagen den 7-8 september, där det 2 dagar på raken var det 7% spread. Mm. Alltså det är ju fenomenalt. Det var inte konstigt att det kom, men som allting annat i den här världen så det går fortare och fortare. Så det var hastigheten var enorm. Mm. Och så kan man säga, ja, men om du tittar på det krokodilgapet nu då, som finns på den där bilden som du har på näthinnan, så där finns ganska mycket att ta av. Jag tror att dramat är över. Det är jag helt överens om, att det är liksom det dramat som vi såg för några veckor sedan, det kommer inte komma tillbaks, men det kommer gå fram och tillbaks. Och du såg, vi hann ju inte den 1 och 2 oktober, alltså i veckan nu här, då reverserade ju, då kunde du se cykliska bolag krascha. Så det kommer vara så där fram och tillbaks till årsskiftet, men dramat tror jag är över.
Men den här otroligt snabba sektorrotationen vi såg, bankfastigheter till exempel. Något vi har pratat mycket om i den här podden, det är det här med att passiva pengar.
Ja.
USA har nu blivit till och med större än aktivt förvaltade pengar.
Precis.
Hur mycket spelar det in det spelar i de här jätteflödena och snabbheten i dem?
Det spelar in jättemycket, och det där är en aggregerad risk kan man säga. Men det är också naturligtvis en möjlighet. Om ni kommer ihåg december för 10 månader sedan så kunde man ju se, alltså det är den första julafton jag följt börsen. Satt i soffan när det var julklappsöppning liksom, och tittade, liksom, nu kraschar det i USA. Men det är ju styrt av algoritmer mer och mer, passivt kapital. Titta på ICA till exempel. Mm. Den är uppe 80% på 12 månader. Bond proxy. Mm. Den handlas på 28 gånger EBIT. Är det liksom rimligt att den ska kosta dig? Det är verkligen inget fel på bolaget, men ska den kosta 28 gånger EBIT? Mm. Det är ganska många år du ska liksom, innan du har pengarna tillbaks.
Ja.
Passivt kapital är ju det som styr det där väldigt mycket. Ända tills Algus som styr det passiva kapitalet inser att men nu är det en annan riktning, nu vänder vi. Och har du tillräckligt mycket kapital under dig, då blir kraften enorm, som den blev i december till exempel för 10 månader sedan. S&P var ju ner nästan 10% i december. Det har aldrig hänt. Nej. Samma sak 25 februari förra året. Det kraschade. Så att det är det som händer. Fördelen för en sån som oss då, som är aktiva förvaltare, är att men då kunde vi köpa Ferrari på $100 i mellandagarna. Liksom, för de är ju naturligtvis helt prisokänsliga. De ska bara ut. Det spelar ingen roll. Så att det är lite jobbigt att leva med det där, men å andra sidan så bjuder du på möjligheter också, men du måste vara på bollen, du måste ha koll på värderingarna, och det är därför vi håller på med fundamental analys naturligtvis.
Så det uppstår möjligheter, köptillfällen, det blir de här, ja, eller säljtillfällen.
Ja. Mm. Ja, ja, precis. Mm. Ja. Så att jag tror bara vi får leva med det där, att det blir mer och mer passivt kapital.
Men du har ju varit med länge i marknaden. Hur hamnade du på Queli? Du har ju en lång historik.
Ja, just det. Det var så här att jag har jobbat med det här i 25 år drygt, och jag började som analytiker. Och för 20 år sedan drygt kom jag till London, och då hamnade jag på en liten hedgefond. Det var en tidpunkt när amerikanska hedgefonder rullade in lite i London. Och många av de där största hedgefonderna idag i världen kommer ju från den tiden i London. Så jag hamnade på Lansdowne Partners, som var de startade med $40 miljoner för 20 år sedan, eller september 98 tror jag det var. Jo, det var det, för att tanken var $100 miljoner, men sen kom long term capital precis där. Så det blev bara 40, och då hamnade jag där som första anställd. Och det där var en fantastisk skola, för vi var den snabbast växande hedgefonden i början på 2000-2001. Vi hade kanske $2 miljarder kort därefter, och idag är det där ju ett riktigt powerhouse med $25 miljarder tror jag. Så att det där, allt det jag gör idag kommer från den tiden. Det var ganska krävande. Det är därför jag ser ut som jag är. Det är därför jag ser ut som jag gör. Men det var en fantastisk skola också. Jag är väldigt tacksam för den här tiden.
Hur är den? Berätta om den skolan och hur skillnaden är att sitta och investera när du sitter mitt i London jämfört med att vara förvaltare i Sverige.
Ja, det där är en jättebra fråga som man nästan aldrig får. Det är en stor skillnad. Jag kommer ihåg sen när jag kom till SEB-banken här, när jag kom tillbaka från London. Det var en ganska tuff tid här också då, och när liksom det var rött på skärmarna och det var stökigt så inne, då folk var glada på kontoret liksom, och nu ska jag sticka hem till barnen. Det liksom, det finns ju överhuvudtaget inte när man är i London på en liten amerikansk hedgefond. Det är dygnet runt, alla dagar i veckan, och du måste leverera, annars där står så många i kö. Ja. Det är som att det som Juventus fotbollslag eller vad det nu är. Liksom. Där är så många som vill in. Och gör du bra ifrån det så blir du kompenserad. Så det är en fantastisk miljö att vara i, för du har många väldigt smarta människor där. Men det är klart att det tar ju på krafterna också. Det är ju inget, det är en lite märklig tillvaro. Så det här som jag gör nu då, det är det bästa av båda världar egentligen. Okay. Jag trivs bättre i Sverige, måste jag säga. Okay. Och nu är det första gången då som jag kan, det är första gången som jag arbetar på riktigt liksom från Malmö, och jag är ändå över 50 år, så det är lite konstigt, för jag har jobbat då i Danmark, Stockholm, Schweiz, Wien, London. Så nu tar jag bilen till arbetet som en vanlig människa.
Berätta om Coeli då. Vi har ju haft kontakt med några av dina kollegor i Stockholm här. Berätta om firman.
Ja, men firman är, alltså anledningen till att det blev Coeli egentligen var när jag och en kollega, vi satt upp en egen verksamhet i Schweiz för 15 år sedan ungefär, en hedgefond. Och då var Coeli första externa investerare. Vilket var väldigt bra för dem, för de tjänade bra med pengar, och vilket var väldigt bra för oss, för att det var viktiga pengar för oss att få in då när vi körde igång. Så vi har haft en bra relation sedan dess, och sen när jag för ungefär 5 år sedan så arbetade jag då för grundaren av Lansdown, som då var som en mindre svensk institution, en framgångsrik människa, och nere i Wien, och jag hade några olika erbjudanden att fundera på då hemma i Sverige, men och det var allt det där var i Stockholm, och sen så kom Coeli så där, och erbjöd mig att kunna sitta i Malmö och starta upp en egen verksamhet, så det här är ett partnerskap 50-50, jag och min analytiker Fredrik, vi kör businessen och de tar hand om allting annat, och Coeli som sådant är väl 25 år gammalt ungefär, ägs av Mikael Larsson är huvudägare, och sen finns det kanske 15 olika partners. Jag tror för 5 år sedan så hade man kanske i runda slänga 5-6 miljarder. Nu har vi 20 miljarder i förvaltning. De stora fonderna är egentligen en Frontier-fond och en global fond. Och sen så har vi några olika hedgefonder, alternativa fonder och en framgångsrik räntefond också. Ungefär så.
Hur mycket förvaltar du av de där 20 miljonerna?
Ja, jag började ju med en väldigt blygsam ticket då för 1,5 år sedan drygt på 100 miljoner som kom från Coeli. Idag har vi närmar oss 600 miljoner i förvaltat kapital. Så att det är på rätt väg, men vi siktar på att bli lite större.
Hur mycket kan du hantera med de investeringsmandaten och så som du?
Jag vill ju hålla på med de här lite mindre och medelstora bolagen, men jag kan ju enkelt förvalta 3-4 miljarder med den strategin. Det kan jag göra, så att det är något sådant som ungefär där är.
Berätta lite om fonden. Vad har du för investeringsfilosofi? Och du har fått med dig mycket från London, förstår jag. Ja. Det har du ju nämnt tidigare, ja. Kanske med investeringsprocesser och sådär. Vad har du för mandat? Det är en långkort hedgefond.
Ja, exakt. En europeisk långkort hedgefond. Jag har alltid en exponering mot marknaden, så jag är ingen sån här marknadsneutral. Utan historiskt sett så har jag lyckats skapa avkastning, framförallt då i de här långa, att hitta de här lite udda bolagen som ingen annan kanske har hittat, och därmed fått ett bra år. Så det är stockpicking rakt av, och vi arbetar med en koncentrerad portfölj, 10-15 kärninnehav som utgör kanske 80% av assets. Sen har vi då en kortbok som består av tre delar egentligen. Det är rena futures, det är optioner, puts, och det är också såna aktiespecifika korta positioner. Och den där varierar liksom. Futures kan du ju justera och exponera med ganska kraftigt, och sen så vill vi alltid ha puts på, för att det gör att då behöver vi inte bry oss sådär jäkla mycket om exponeringen, om man ska generalisera lite, utan så tills det funkar i långboken och brakar det ihop, då vet vi att vi har skydd. Lite förenklat, sen är verkligheten alltid mer komplex, men så det är väl det. Och sen är den fundamentalt driven Det vill säga att vi räknar på allting. Tiden från Länsstaden, alltså det är ett tungt analyshus. Och där fick man liksom, där fick man lära sig saker som jag har då stor nytta av idag. Jag har en väldigt duktig kille då, Fredrik, som också som hjälper mig att få hävstång på den kunskapen som jag har.
Vad har du för käpphästar i investeringsprocessen, eller vad har du lockat upp det kring som är viktiga faktorer?
Ja, vi letar då efter bolag som är missförstådda, som har ett värde idag med en betydande värdepotential och där management är fokuserad på att ta fram värdet. Och vad vi menar med missförstådda är typiskt sett som marknaden alltid rätt utan när de inte har det. Så därför har vi den här koncentrerade portföljen. Och priset vi betalar är naturligtvis betydligt mindre än vad vi tycker det är värt. Och vi måste ha management med oss, för annars blir det liksom billigt under alldeles för lång tid. Då måste man katalysator. Och nature of value creation, som jag då kallar det, alltså hur det går till att skapa värde. Det är typiskt sett så hamnar man i någon av följande tre situationer. Antingen är det någon form av sum of the parts, eller så är det någon form av omstrukturering, eller så är det någon form av growth, tillväxt, case. Så om du rör dig inom de här olika boxarna från vänster till höger, då skapar du värde över tid, alltså då rör aktien sig. Vandrar du från den ena boxen från sum of the parts vidare höger till restructuring och sen till growth, då har du en våldsam resa kanske över 5 år. Så vi har nämnt här innan Getinge till exempel, som var en vidrig aktie att äga för ett år sedan. Mm. Den var, det kan man ju säga, Stockholmsbörsens mest hatade bolag. Och, ja. 15% av stocken var blankad. Men på temat då missförstådd och sånt här, så kan man säga att ja, men det där var ett bolag som kom från some of the parts. Och vad är det då? Ja, alltså, du vill inte vara i en some of the parts situation som betyder att du har en taskig struktur. Du är svår att se igenom. Hidden values och sånt här. Du vill inte vara där. Men om det kommer in ett management som gör rätt saker och strippar loss, du spinner ut Arjo till exempel, som man gjorde 2017. Förbättra kapitalstrukturen och sånt här och se till så att marknaden förstår att okej, här finns value, då är det intressant för oss. Och sen det andra boxen, som jag kallade det då, omstrukturering. Ja, men alltså, du hade ett management som kom in som tog ett grepp och gjorde en omstrukturering. Den resan har kanske kommit ett och ett halvt år av 3-4 år. Mm. Vi är inte ens halvvägs, men du kan se att bruttomarginalen har förbättrats nu. Och growth då för Getinge, som råkar, alltså det är ett jättebra exempel, för det är faktiskt, det rör sig i alla tre boxarna, och rör det sig i alla tre boxarna, ja, då har du oddsen att det ska liksom hända någonting med aktien. De är ganska goda, eller de är väldigt goda, ska jag säga, om inte jag har tänkt helt fel, vilket kan hända naturligtvis. Men du har ju tillväxt, det har ju aldrig varit något problem med Getinges business egentligen. För den har ju haft en 6-8%, kanske inte 8, men 6-7% tillväxt. Mm. Problemet har varit att de har ju varit så jäkla dåliga. De har gjort en dålig execution. Men nu händer det saker. Och vid årsskiftet, av 25 analytiker på Bloomberg på skärmen där, så hade 20, det var en som hade köp på OMX30-bolag. Och på conference callet i februari, som var bra när de kom ut med den här rapporten, man hörde analytikerna försökte liksom säga ja, men det här, försökte resa en massa frågetecken och sånt, men det gick inte att hindra liksom. Och sen gick ju aktien på ett halvår nästan 80% tror jag,
upp 70% i år
tror jag. Ja, någonting sådant. Och så kan man säga, ja men ägarna i aktien. Ja, det är en av våra absolut största innehav idag. Vi har pendlat lite fram och tillbaka, men de senaste dagarna har vi ökat igen, så jag tror faktiskt det är det största innehavet just idag.
Det här är jättespännande. Getinge, jag har ju följt Getinge som analytiker under väldigt många år, och det här med att ett bolag som går från, vågar jag påstå, kanske det mest älskade bolaget, ja, på börsen under slutet, mitten och slutet av 90-talet, ja, och en bit fram, till att bli det mest hatade, ja, och kanske missförstådda. Och det här har väl kanske också att göra väldigt mycket med att Det här är ytterligare ett exempel på ett bolag som kanske växte lite för fort, skulle jag påstå. Ja. Man gjorde för många förvärv som hamnade lite grann utanför det kärnbusinessen. Vi har sett det tidigare, Gambro och Securitas har ju gjort liknande resor som man gått in i väggen på något sätt. Och, men hela det beskriver också någon form, tycker jag, av marknadens gruppmentalitet. Det här med att bli följa John. Jag nämnde för Per här ett exempel. Under 90-talet så var det ett annat medicinteknikbolag som har hamnat i facket som det mest hatade bolaget. Det var Elekta på den tiden.
Ja.
Ingen ville ta den här aktien med tång. Allt det var vinstvarningar och det var massa strul. De skulle ju gå i konkurs i princip, räknade marknaden med. Från att vara det här tillväxtcaset. Men det fanns ju ändå någon form av fundamenta i botten. Mm. Det fanns ju ändå en fungerande produkt. Och då kom jag jobbade på Aragon på den här tiden. Och då,
det här är drygt 20 år sedan.
Ja, precis. Och då, precis, slutade 90-talet.
Börsvärdet var 500 miljoner.
Ja, och då gjorde vi en sån här, nu ska vi göra en riktigt klassisk fundamental analys på bordet. Vi träffade underleverantörer, vi åkte till England och träffade Fabri, de hade köpt där Philips. Vi träffade deras konkurrenter i Kalifornien och kom tillbaka och gjorde en sån här klassisk bibelanalys och satte köp på den. Inte en enda institution ville träffa oss.
Nej. Jag känner igen det.
Eller hur? I andra fall, kan jag säga. Och vi var så besvikna. Ja, och sen gick ju aktien.
Ja, ja.
Och sen när man tog ner den, tror jag, neutral, då var ju människor, ni är galna, som tar ner den.
Sen gick den från 500 miljoner till 30 miljarder på 12 år.
Ja.
Och det är ju därför, det är därför man håller på med det här.
Ja. Det går att hitta dem där.
Det går, det, ja, men det går att hitta dem, absolut. Men du måste vara, ha ett stort tålamod. För det första måste du ha rätt. Och det har man inte alltid.
Nej.
Och man får vara ödmjuk för att du kanske, är det någonting du får kolla det där ofta så att du verkligen är på bollen, men allting tar längre tid också, men sen så poppar det, sen går det snabbt.
Ja.
Sen har du rätt,
och ibland lite för snabbt, har du med?
Ja, ibland lite för snabbt, men man kan säga att det du beskriver, det är ju det fundamental analys, egen analys, eller som man säger, liksom proprietary research. Det är det som skapar värde. Har du inte det, då är du i händerna på någon extern analys. Liksom, och vad händer om de har fel? Alltså, du måste göra det själv.
Och just också att det är ganska få som vågar betta på det. Det är tryggare att göra.
Nej, men alltså, det var ingen behaglig resa förra året i Getinge vid den här tiden. Den var hemsk. Alltså. Jag kommer ihåg en söndag i november, tror jag det var. Ja, för det första var oktober vidrig månad. Startpunkten, aktiemarknaden. Och sen så Getinge på det. Och det var en söndag. De kom ut på kvällen och sa att vi ska reservera 1,8 miljarder. På grund, problem. Och då tänkte jag, okej, det är 5 spänn per aktie. Ja, det, vi får ta det liksom. Det kanske inte blir 5 kronor. På måndag morgon, eller på måndagen, så gick det ner 12 kronor. Alltså 12 kronor. Det är liksom, så att det var ju poängen med det är att sådana situationer är jättebra lägen, men du måste se till så du har rätt size på positionen. För har du för mycket, då mår du inte bra liksom. Och då gör du dumma saker, du blir stressad. Men så du måste alltid ha ammunition att kunna göra och möta det där. Men du vill också, måste du ha väldigt bra koll på dina siffror. Vad är det för värdering som ligger i det här? Alltså 95% av börsen har ingen aning om varför Atlas handlas på X kronor, vilken implicit värdering det är och vad det betyder implicit. Men har du gjort det själv och det blir stökigt som det är nu i första och andra oktober, ja, men då är det bra liksom. Då är det bra lägen. Då är du inte en del av svansen.
Nej.
Du kan ha fel, men du är inte en del av svansen.
Men hur gör ni då? Ni har hittat ett case där ni ser att det här är missförstått, det är enligt vår bedömning för lågt värderat. Börjar ni då med liksom doppa tån lite grann? Att ni börjar ta en mindre position, börja följa och sen gradvis öka i takt med att ni får in pusselbitarna?
Jag brukar köpa in 1-2% för att sätta press på mig själv.
Okay.
Så att det händer saker.
Ja.
Alltså vi ska veta, efter några dagar så ska vi ha bra uppfattning. Sen ofta, alltså jag har ett exempel nu är jag inte färdig med den här, så att det är kanske fel. Egentligen borde jag inte nämna det, men Lindab är ett sånt, jag nämner bara svenska bolag egentligen för att vi har svenska lyssnare, men Lindab är ett bolag som dök upp på vår radarskärm ganska nyligen. Och det där är ett cykliskt bolag. Egentligen vill jag inte äga cykliska bolag just nu. Sådär. Men det är klart att här har vi också ett nytt management.
Ja.
Här har vi också liksom skuldnivå som är ganska har varit liksom lite ansträngd och sånt där. Och när man tittar på det där, vi satte upp ett samtal med vdn för någon vecka sedan och vi går igenom
våra... Han är kanonbra.
Ja, fantastisk. Mm. Han gör ett väldigt bra intryck. Han svarar helt rätt. Du hör ju, har du gjort det här 1000 gånger som jag har gjort? Du hör ju, svarar de fel? Ja, men alltså glöm det. Det är ingen idé. När man tittar på de här siffrorna och nu, disclaimern är att jag inte är färdig än. Så, men det ser ut som att den handlas på ungefär någonstans mellan 9 och 10 gånger fritt kassaflöde eller cash EPS. Både 19 och antagligen 20 också. Mm. Och då kan man säga 9 gånger om man tittar på, nu kommer jag in lite på hur man tänker på värderingen, hur vi tänker. Jag tänker så här att vi tittar på kassaflödet och vad man kan göra med det där. Och tittar du på, det betyder då att om det är 9-10 gånger och du tittar på cost of equity för Lindab i det här fallet. Så säger jag att det består av 3 delar. Riskfri ränta. Jag använder 2%. Det är lägre i verkligheten men det är kucku liksom. Så jag använder 2%. Riskpremien mellan 2-5%. Jag är taskig och säger 5%. Det är antagligen inte 5% för det är mycket maintenance och sånt där. Men jag sätter 5% och så säger jag likviditetspremien där -1 är megacap. 0 är bigcap, +1 är midcap, +2 är smallcap. Så det är smallcap. Så då blir det 2+5+2. Cost of equity är 9%. Och så säger han, så kan man då konstatera, om de inte kan skapa något värde med sitt kassaflöde, men de förstör inget värde heller, så ska den handlas som en bond. 1/cost of equity. Så det är 11 gånger. Den handlas på mellan 9-10 gånger. Det vill säga marknaden prisar den som att den är en value destroyer. Och så när man går igenom siffrorna med honom så säger, var kan ni använda kassaflödet? Men ja, det kan vi göra 4 saker med då. Eller det kan man alltid göra 4 saker med. Du kan ge dividend, du kan göra buybacks, du kan betala av skulder och du kan investera. Mm. Och dividend, det är value neutral. Buybacks kan skapa värde. Betala av skulder är value neutral. Och om investerar skapar då värde förhoppningsvis. Och då kan man säga, ja men vi kommer gå in i en expansionsfas nu. Vi kommer behöva en hel del capex. Vi har så många möjligheter nu. Mm. Och vi har många möjligheter där vi har payback på 3 år. Mm. Det vill säga, du har return on equity på 30%. Och du handlar som en value destroying bolag. Ja men det är intressant. Mm. Och samtidigt så köper han aktier privat lite här och där. Som det kommer ut. Så att det där är en situation som är intressant för oss. Sannolikheten för att nu är det lite stökigt på börsen. Investeringshorisonten för oss är 1-2 år. Sannolikheten för att det där är ett bättre bolag om 2-3 år. Den är ju väldigt hög skulle jag säga.
Skillnaden är lite grann med Jetrin där. Det är väl att enligt min uppfattning är väl att det här är ett case som ganska många förvaltare pratar om. Man har upptäckt det här. Jag träffade honom i somras i Grevia.
Ja.
Och blev superimponerad av det han berättade om vad han kan göra med Lindab. Mm. Och det finns mycket att göra i Lindab. Ja. Det finns mycket som inte har speciellt effektivt på kostnadssidan i bolaget.
Ja. Nej, men jag tror det också. Och som sagt, jag måste för andra gången säga disclaimern är att vi är inte helt färdiga än.
Nej.
Vi kommer att träffas ganska snart här. Men det där är en bra beskrivning på hur vi jobbar när vi liksom hittar saker. Alltså vi behöver inte hitta så många saker egentligen. Nej. Några nya case per år. Funkar det? Ja men då har vi ett bra år. Sen gör vi ju misstag också. Annars hade man haft en bättre performance naturligtvis. Men det räcker med att några funkar väldigt bra så blir det ett bra år.
Var får ni idéerna från någon annan? För ni tittar inte så mycket på extern eller sell-side analys. Eller tittar ni på det?
Ja, vi tittar på det. Alltså vi har ju hjälp av det. Men vi gör vår egen analys.
För ni är på många marknader. Ni är i Tyskland, i Norden.
Jag har ju varit, alltså Sverige har ju inte varit en hemmamarknad för mig fram tills egentligen nyligen. För jag har ju varit i Europa. Och jag har ju mitt nätverk där. Jag har ett antal... En handfull starka leverantörer, alltså mäklare som jag känner sedan lång tid tillbaka, som vet vad jag letar efter. Men, och sen så reser vi, jag försöker resa så mycket som möjligt, även om det har blivit lite mindre än vad jag önskade nu på sistone, men det är där som vi hittar idéerna. Och sen på kortsidan så är det, där screenar vi lite mer. För vi lägger ner mer tid på långboken än på kortboken. Det gör vi liksom. Och vi gör det för att vi tror vi tjänar mer pengar på det, helt enkelt.
Hur tänker ni kring kortpositioner? Vad är det som triggar er att göra det? Jag menar, att era aktieplaceringar är ju en väldigt tydlig tanke hur ni tänker, ja, med undervärderat och missförstått. Hur tänker ni med korta, ja, motsatsen då?
Ja, och så kan man säga förenklat. Ja. Alltså, och då pratar vi om, då hoppar vi över futures och puts och sånt där, utan vi pratar stock specific. Och då letar vi efter bolag som har höga multiplar, som har en, man kan ifrågasätta businessen, alltså liksom value creation som vi pratade om innan, och estimaten kan se ansträngd ut, och även om de infrias så tycker vi att det är alldeles för höga multiplar, och skulle man få rätt där då att earnings kommer att komma ner samtidigt som du har höga multiplar, ja, då är det en bra core short, som där vi kan tjäna pengar på absolut basis. Och hur letar man efter sånt? Ja, man letar efter till exempel accounting, en aggressiv redovisning. Förra året till exempel research, där jag tror de flesta är överens om att de bokade intäkter ganska aggressivt. Man kunde se kundfordringar gick rakt upp. När det peakade tror jag det var 95% av sales. Det slutar väldigt sällan lyckligt när det är så. Samtidigt så har du ett kassaflöde som är obefintligt i förhållande till PNL-resultatet. Det där är varningssignaler. Ja. Den var vi kort och med lite tur stängde på bra nivå. Och vi stängde den faktiskt, vi hade den på i säkert ett år. Och den var jättejobbig emellanåt. Mm. För den på rapporter så spikade den, kunde vara upp 15%. Så, vilket gjorde att den dagen blev inte bra i fondens historia. Men när vi såg att i februari så såg vi att kassaflödet faktiskt förbättrades. Och då stängde vi positionen. Okay. För det var det som, och sen dess har den aktien gått väldigt bra. Så att vi borde ju köpt aktien då egentligen, men det gjorde vi inte för att... Men i alla fall, det är det som vi letar efter.
Och då är det igen, det är ett fundamentalt bearbetat material. Ni har hittat en redovisningsgrej som ni tycker gör att aktien blir för högt värderad. Ja. Du nämnde tidigare till exempel att ICA har fått väldigt hög värdering, men det kanske är mer passiva flöden. Skulle ni kunna våga gå på en sån aktie? Ja. Det finns ju liksom inget fuffels med ICA.
Nej, verkligen
inte. Det är bara en hög multipel.
Det är bara en hög multipel, exakt. Och då kan man säga, ja men ICA har ju varit kort i perioder. Den spikade ju för kanske en månad sedan när den kom en rapport. Det måste väl ha varit i augusti då. Den var ju hårt blankad. Jag tror den gick från 350 till 380 den dagen. Och då la vi på lite den dagen. Samma sak med H&M igår. Den spikade på, den var upp 6%. Vi la på lite H&M den dagen. Det är inget fel på de bolagen. Nej. Det är bara det att det där är en situation som det ser ut som att det är en plågsam short covering. Ja. Multiplarna är skyhöga. Ja men de är höga. Ja. Och ja men det där är nog... ett bra läge att lägga på lite. Men det är ingen core short för oss.
Hur länge kommer ni... Det låter ju inte som en jättelång investeringshorisont.
Nej, och då kan man säga så att den korta portföljen har vi ju en hyfs hög omsättningshastighet. För att det är mycket mer risky att ha korta positioner på. Och du måste, när de rör sig, om du får rätt eller fel, men när de rör sig så kan de röra sig ganska häftigt. Och de här dagarna till exempel, då försöker vi rulla dem. Då får man liksom titta hur har de här gått. De som är rakt ner i källaren på kort tid, vi ska nog ta hem pengarna där. Och så har vi då våra screens där vi tittar efter de här andra som vi har valt ut att det här skulle kunna vara intressant. Och så tar vi de pengarna och lägger på nya. Så att det är ju inget tungt analysarbete i just den processen, men det är viktigt att för mig i alla fall är det viktigt att jobba lite mer aktivt med de korta positionerna.
Jag har ju en fråga om ett innehav som inte jag tycker passar in i ditt resonemang här, för att vara lite medelstora bolag, det händer mycket, det är struktureringscase. Det är ju då en av mina favoriter, LVMH, som är en av Paris-börsens största bolag, ett av Europas absolut största. De får väl de flesta bolagen på Stockholmsbörsen att se ut som dvärgar market cap-mässigt.
180 miljarder euro, va?
Ja.
Och det var 500 miljoner euro 1987.
Ja, en fantastisk story.
Bernard Arnault är nu världens tredje rikaste man.
Precis. Men hur hamnar den? Hur tänker du där?
För
det är en av innehaven i fonden.
Och jag älskar det.
Ja.
Även produkterna. Där går min etiska gräns. Jag tillåter mig själv äga en konjaksproducent och champagneproducent. Men skämt åsido. Nej, men det är ju inget konstigt att äga LVMH, tycker jag. För att det där är ett av världens mest fantastiska bolag. Det är en global champion.
Marknadsledare.
Superstarka varumärken.
Vi kommer alla ihåg Q1 2009. Världen var ju, det var ju nästan så vi dog allihop. Ja. Och då kommer LVMH ut med sin kvartalsrapport och är besvikna. Då hade de flat tillväxt. Ja. Det är det värsta kvartalet i företagets historia. 0% tillväxt. Annars har de legat på 9, 10, 11, 12, 13% organisk tillväxt. Kvartal efter kvartal efter kvartal. Och hur handlas det bolaget då? Ja, det handlas på 22-23 gånger earnings 2020. Nej, men det är inte, med mina mått med att det är inte dyrt, eftersom de kan...
De levererar.
Ja, och de får så väldigt sådana här incremental returns, som man säger, alltså på deras kassaflöde. Så att de genererar så mycket värde, och det är ju det billigaste bolaget, tror jag, inom lyxsektorn. Och det är de bara för att alla andra handlas med budpremie.
Kan ingen...
Sen är det en... Den är lite sådär stökig nu de senaste månaderna på grund av tariffer och fram och tillbaka. Så Hongkong hjälper inte heller till. Men du vet om att det kan bli depression och världskrig. Höll jag på att säga. Det där kommer att finnas alltid.
Tycker du att det finns ett missförstånd ibland kring den här typen av bolag? För nu är vi inne i en period, vi pratade om det i början, att industrisiffrorna har gått ner, nu har även tjänstesektorn kommit ner och alla väntar på att nu kommer konsumenten få svårt att sluta konsumera. Och då drar man gärna, okej, vilka konsumentaktier har vi här då? Att det finns en sån oro, fast LVMH har visat historiskt att de har så starka varumärken att de klarar sig relativt sett väldigt, väldigt bra, även när det är som värst. Men du nämnde 2009, det var ju inte en vanlig lågkonjunktur, det var ju en total nattsvart.
Ja, det var värre än nattsvart.
Att den typen av starka varumärken klarar sig mycket, mycket bättre än sig, vad vet jag, enklare konsumenter.
Ja, men så är det ju.
Att
men,
det finns ett missförstånd. Människor blir lite oroliga när man ser vad som händer runt omkring nu.
Ja, jag vet inte om det finns ett... Det är inte ett bolag som är missförstått så som Getinge var till exempel. Nej. Utan det där är ett bolag som är lite mer på marginalen, tror jag, att det handlas risk on, risk off. Och alla vet att det är ett fantastiskt bolag. Ingen ifrågasätter det. Jag ifrågasätter det faktiskt för 15 år sedan, för då tyckte inte jag det där var ett speciellt bra bolag, men det var ju väldigt fel, kan man säga. Så att nej, det finns inget missförstånd, men det där är lite mer, det där är verkligen en marknadsaktie. Så när du vill ha exponering så tar du in det. Du tar inte in green landscaping, och nu ska börsen gå. Vi skeppar in lite green landscaping. Det är helt andra typer av tillgångar. Jag vet inte om det svarar på frågan.
Jo, nej, men absolut. Jag bara tycker man hör ibland att nu faller ekonomin i Kina och nu kommer konsumenten bli och säga ta bort alla konsumentaktier. Liksom.
Ja, och det är klart att den organiska tillväxten i det bolaget kommer ju, det kommer komma perioder då det kommer ner. Men samtidigt, om du har negativ ränta och de visar en organisk tillväxt på låt oss säga 6%. Ja, det är ju ganska bra liksom. Ja, så man kan kanske säga så här, och det här vet jag inte, för jag har ju ingen edge. Alltså mitt existensberättigande är ju att jag ska ha någon form av edge i förhållande till andra människor, till exempel i Getingen för ett år sedan.
Ja.
Jag har ingen edge i LVMH.
Nej.
Där finns ju 1000 analytiker som följer det där. Och flera kan det bättre än vad jag kan. Mm. Men det är mer det där med att jag allokerar gärna kapital till dem, för jag vet att de förvaltar det suveränt. Jag letar efter de här, precis som ni letar efter bra fonder. Jag letar efter bra managers, mm. liksom, som om det är Ola i Lindab eller Bernard Arnault. Ja. Det är sak samma liksom.
Men det låter som en aktie som är där för att stanna.
Ja, ja, absolut. Men den är ju så ultralikvid.
Ja.
Jag köpte för 2 dagar sedan, så ökade jag då när det var vi var ner mycket. Då ökade jag i runda slängar, gick jag från 4-5%. Så jag är ju där och liksom fine-tunar lite fram och tillbaks. Men jag vill ju gärna att den ska finnas där alltid.
Men den är ultralikvid. Innan vi började podden här så pratade vi med vår annan kollega. Då var ju Lars Frick med i samtalet lite. Då pratade du om innehav som är allt annat än ultralikvida som finns i fonden. Så den spänner ju över hela. Du pratar Green Landscaping, ett bolag som inte jag känner till särskilt mycket.
Nej, inte,
du till?
Nej, inte mycket.
Vad är det? Det låter inte som det ultralikvitt i min värld.
Nej, det är det inte. Och Green Landscaping är ju ett bra exempel på ett bolag som är intressant för oss, av exakt samma skäl som jag nämnde då innan med de här Nature Value Creation och bla bla bla. Det där är ett bolag som kom till börsen i mars förra året, och det var inte en människa som var intresserad av det egentligen. Eller det var få som var intresserade, och börsvärdet var väl då kanske, jag vet inte, 20 gånger, 600-700 miljoner. Mm. Så väldigt litet. Jag hade en mindre fond då också. Så att, men det där var ett management och styrelseägarna 25%. De genererar mycket cash. Det är en tråkig business. Men det är ganska bra att det är en tråkig business. Ja, exakt. Ja. Jag vet om att det är där också. De kommer att ta hand om mina pengar. Ibland kan det vara lite vampy, men de kommer att ta hand om mina pengar. Och där gjorde vi jobbet då för 1,5 år sedan och kom fram till att på 21 kronor så handlas ni på 2018 års estimat. /19 års estimat på 10-11 gånger fritt kassaflöde, det vill säga value neutral, på samma sätt som vi pratade om i Lindab, och ni säger att vi kan få incremental returns som överstiger liksom, som är på kanske 20-25%, ja, men då ska ni handlas på en högre multipel. Nu då, aktien har, den gick väldigt bra, och nu har den en period då den är betydligt mer trött. Den gick från 21. Jag kommer inte ihåg vad den var vid årsskiftet. Kanske den var 28. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen gick den till 38. Och nu är den på 31. Efter en kvartalsrapport som gjorde folk att funderade lite. Men poängen är att den kostar fortfarande 10-11 gånger. Trots att den är upp 50%. Så de har liksom, för de har köpt bolag. De har skapat värde. Så att det är ju återigen det som är poängen. Liksom, att om vi tror att vi... Det är så man kan tillföra värde för andelsägare och ens egna pengar som ligger i fonden. Så att det är sådant jag letar efter.
När jag tittar på nyckeltalen från en av dina rapporter som du skickade in i det här programmet på Green Landscaping, så är det precis som du säger. Multiplarna är ju inte så att det sticker ut på något sätt. De har en avkastning på eget kapital som är jättestarkt.
Ja.
Varför? Och tillväxten är bra.
Ja.
Inget... tvåsiffrigt, men ändå liksom väldigt stabilt, bra, stabila marginaler, bra vinsttillväxt, P/E-tal som är inte så jätteskyhög om man blickar in i 2020.
Ja, och du måste ju rensa för sådana här goodwill.
Alltså, just det.
Så att det är ett av misstagen att folk tittar på, de har amortizations, så P/E-talen kan se höga ut, men om du justerar, du ska titta på cash EPS eller fritt kassaflöde, och då hamnar du på 10-11 gånger.
Varför är det så låg värdering, enligt din mening?
Nej, men market cap är, börsvärdet är en dryg miljard.
Mm.
Det är ganska, det är osexy business, och de syns inte. Jag tycker det är kul att se de här gröna bilarna som kör omkring, så ser man att man är ägare till det där. Men det kommer ju, det kom, om 5 år så kommer ju den aktien att ha gått betydligt bättre än Stockholmsbörsen. Det är jag ganska säker på. Men på kvartalsbasis så är det omöjligt att säga någonting om det. Anledningen att den kom ner nu i augusti var enligt vår mening att man kom ut med en mer konservativ
utblick eller?
Nej, på accounting att vad heter det?
Redovisning.
Ja, just det, att man intäktsför. Förlåt. Och vilket gjorde att har du mer vinstavräkning, om du har mer konservativ vinstavräkning, så det är klart att på kvartalet så slår det. Men när året är slut så är det ju samma
så
vinst.
Är det samma,
ja. Exakt. Mm. Och det där tror vi att marknaden inte överhuvudtaget förstod. Vi tyckte också att bolaget kunde annonsera det innan, så slapp man den där förvirringen. Men å andra sidan har vi ackumulerat mer aktier sedan dess, så att får vi rätt så är det ju bra, men ändå är lite frustrerande.
Hur kommer du in i de här aktierna som inte LVM och klass på likviditeten?
Ja, men, det var ju då i samband med en IPO. Det var en IPO, börsintroduktion. Och börsintroduktioner är ett bra sätt för oss att komma in i någonting som ingen annan. Då vet man om att det är inte så många som har koll på det. Mm. Och vi kan snabbt bygga upp en position.
Och ni har gjort hemläxan?
Ja, ja det gjorde vi. Det gör vi idag naturligtvis. Mm.
Hur ser du på, nu är det inte så här jättemycket IPOs, det var ju en tid där för några år sedan där det kom in väldigt många bolag och ganska bra bolag, väldigt varierande sektorer men stabila och bra. Nu har det varit lite torka bortsett från EQT då förstås som kom in och blev väldigt poppis. Även om jag tror både du och jag fortfarande undrar varför den tog vägen till börsen, men det är kanske för ett annat.
En separat podd kanske.
En separat podd. Vad tycker du om kvaliteten på... För du kan väl delta... Måste du handla från...
Jag kan göra allt, höll jag på att säga.
För det kommer ju fortfarande en del från de mindre börserna.
Ja,
kommer in en
del. Och vi har faktiskt 3 IPOs i vår pipeline som vi håller på att göra jobb på.
Ni har alltså onoterade innehav?
Nej. Sådana som är på väg ut på börsen.
Ferretti
bland annat. Ja. Som äger Riva, lyxbåtstillverkare. Så det, man kan säga det är havets Ferrari. Okay. Så det borde du titta på, Per.
Ja, definitivt. Ja, det ska jag skriva ner.
Multiplarna är hälften mot Ferrari. Men den kommer komma här. Så att jag är inte säker på att vi har inte gjort jobbet riktigt än. Så att, men vi tittar på det. Men vi har där vi missar väldigt mycket för att vi har fullt upp med andra saker. Ja. Men det är intressant med IPOs, tycker vi. För att det skapar de här möjligheterna.
Mm. Gärna mindre bolag, eller?
Ja, absolut. Inga problem med det där. Jag vet fondens klart mest lysande stjärna är ju ett litet bolag, Surgical Science. Som jag tror det var det som du hade i åtanke då med Frick. Och det är ju, det kom vi då över, jag har träffat dem i förra sommaren och ville verkligen äga aktier i det. För att det där är en väldigt spännande bransch och business och bra människor. Bra. Men det gick liksom inte att komma in i det riktigt. Och sen uppstod en situation när en annan ägare skulle sälja ut, så då kom vi över ett block. Den sista oktober förra året faktiskt. Mm. Så vi har ägt en glada ägare sedan 11,5 månad.
Den är upp 200% typ.
Ja, det har gått fantastiskt. De har skapat mycket värde. Och den tror jag på våra siffror handlas den ungefär på 20 gånger EBIT 2021. Alltså de kommer tjäna ungefär, vi tror att de kommer tjäna ungefär 100 miljoner EBIT om 2 år. Och 2021, där är vi egentligen om 15 månader är vi 2021. Mm. Och visar det sig att det stämmer att vi har någorlunda rätt, då skulle jag tro att multipeln kanske är 30 då. Mm. Alltså jag höftar, det är ingen exakt vetenskap. Nej. Vilket betyder, ja men anledningen att vi äger den är ju att vi tror att den kan gå 50% på 15 månader. Mm. 15-20 månader. Någonting sådant.
Finns det inte en risk, och jag säger risk, att det är ett bolag som blir uppköpt i slutändan? Yeah. För det så, går så bra, de har en bra teknik, bra tillväxt.
Absolut.
Det är kanske bra för avkastning, men det är trist
Vi söker det som på engelska, ja, ja, det vi söker ju det som kallas proprietary assets.
Ja.
Alltså du vill äga någonting som är väldigt svårt att kopiera.
Mm.
Och som du pluggar in i en större maskin får du en väldigt stark hävstång för köparen.
Ja.
Och sedan jag körde igång, eller vi körde igång, så kan man säga att vi har haft en investering som blev väldigt besvärlig men som slutade väl. Det var Cinnober.
Ja.
De blev uppköpta. Ja. Vi hade en position i Scatec Solar i Norge. Solpark. Sån här. Där kom Statoil, eller vad de nu heter. Exakt, ja. Konstigt namn. Kom in och blandade sig i leken. Det är fortfarande noterat. Vi äger inte aktier mer. Jag har ett tyskt fintechbolag där Great Western, en jättestor kanadensisk förvaltare, har lagt, vi köper 28%. Jag hoppas och tror egentligen att de tar hela bolaget, för annars blir det lite konstig situation. Och sen har vi ett annat exempel som jag inte kommer på. Alltså, så vi har haft 4 situationer, vet jag, där just det har hänt. Och det är klart att de är absolut i riskzonen för det där.
Det känns som ganska många av bolagen, eftersom ni har den här strategin att hitta då, som jag förstått det, att bolag som är undervärderade, som kanske är missförstådda men som ändå har en väldigt stark produkt, unik produkt i botten. Ja. Om du många av dem blir uppköpt.
Ja, man kan säga så här att om vi har rätt i exakt det du säger,
ja,
då kommer det gå bra.
Just det.
Oavsett.
Ja. Precis, de kan även klara sig på egna ben givetvis.
Ja, så att det svåra då är att hitta det där.
Ja.
Och få en väldigt hög övertygelse att man har rätt. Mm. Så att man inte gör bort sig när det blir stökigt. Liksom.
Och den här lågräntemiljön så lär vi se flera affärer, misstänker.
Det skulle vara konstigt annars. För då betyder det att de här managers skapar inte värde som de borde skapa värde.
Mm. Ja, det är ju väldigt spännande här. Jag vet inte hur länge vi har på. Det här, jag, är helt,
jag vet att Mikael har någon, du ska på lunch, du ska på lyssna på någon företag.
Just det.
Ganska hyggligt snart.
Ska vi avsluta med bara det här, vad är dina förväntningar för Q3 då? Jag vet inte hur mycket ni tittar på det, men det känns ju som att strålkastarna kommer verkligen vara på den här rapportperioden. Mm. Mer än tidigare kanske.
Ja, det känns som alltid att man är i en spännande period.
Ja, men så är det. Det är det som är så härligt med börsen.
Ja, exakt, ja. Nej, jag har ju svårt att säga att cykliska bolag kommer att ha det lite halvjobbigt och de kommer att ha en osäker outlook in i Q4. Det skulle vara väldigt, väldigt konstigt annars. Hur mycket av det har tagits höjd för i aktiekurserna? Jag vet faktiskt inte, men vi har en del korta positioner på i cykliska bolag.
Ja.
Som är ganska, ja, de har inte legat där sådär jättelänge. Ja, det är egentligen det där. Sen har vi de flesta, alltså nästan alla andra av våra långa positioner är ju icke-cykliska bolag. Så där spelar, det där ska inte spela någon
större roll. Kan det inte bli till och med så att cykliska bolag som kommer in i Q3 och säger nej, men det är, vi ser inga problem överhuvudtaget, att de kan straffas för att det är lite Bagdad Bob-stämpel på sig?
Ja, men jag har 2 data points från de senaste 7 dagarna typ. Där fanns ett bolag som är en Dometic peer i USA.
Ja,
jag vet inte om ni såg det.
Ja. Tänker du på Thor eller tänker du på de som kom innan? Vad heter de?
Jag vet inte, jag har glömt vad de heter, men jag tror inte det var det namnet.
Ja, Thor kom i veckan och pratade om, det var en dålig rapport. Men den var upp 15%.
Ja, men det är den jag menar, va?
Ja, då, Thor.
Så det där var ju en lite aha-upplevelse. Ja. Det där var viktigt att lägga märke till det där. Så att man...
Ja. Rapporten var dålig, men utsikterna var helt okej.
Okay. Och då går aktien 15-20%. Ja.
Mm.
Det andra exemplet som jag hade där i månadsbrev, som är Deutz, som är en maskintillverkare. Volvo ägde mycket av Deutz innan. Som kom en hyfs tuff vinstvarning för 10 dagar sedan. Och i måndags morse så var aktien tillbaks. Alltså den kom ner 15-16%.
Ja.
Och efter 5-6 dagar så är den tillbaks på samma nivå.
Ja.
Det där är ju också någonting som man ska vara väldigt ödmjuk inför.
Fortsatt volatilitet.
Ja, och liksom hur mycket, det kanske är så, jag säger inte att det är så, men det kanske är som så att mycket är inprisat i det där. Men jag har ingen jättestark uppfattning om det faktiskt, utan vi tassar lätt och Försöka handla mjukt.
Otroligt intressant.
Jag vill bara, vi har ju inte sagt vad fonden heter. Du får gärna säga vad fonden heter om det är någon som tycker att...
Äntligen så kom det. Coeli, Absolute European Equity.
Och jag såg också att ni sänker avgiften.
Ja, det tycker jag är jättebra.
Och det tycker jag också är jättebra. Ja. För jag tyckte den var lite dyr.
Ja, nej, men
vad är avgiften nu?
1,5 i management fee. Ja.
Den var 2 innan. Du hade Londonpriser. Får man väl säga.
Ja, vi ska inte gå in på det. Nej. Men jag har haft synpunkter på att det ska vara 1,5 hela tiden. Men,
då, men nu är vi där.
Ja, nu är vi där.
Ja. Bra.
Jag känner att jag kunde ha sett det 2 timmar.
Ja, den här kunde ha blivit jättelång. Hade inte du haft en lunch inbokad?
Så hade vi inte släppt iväg.
Nej, det hade vi inte gjort. Vi får låta Mikael komma tillbaka vid ett annat tillfälle,
verkligen.
Tycker jag.
Jättespännande. Jättespännande.
Men tack så jättemycket för att du tog dig hit och att du är i Stockholm också. Det var jättekul att ha dig på plats.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Tack. Hej.